Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Jag har varit partiordförande i 8 år och arbetat hårt. Och idag står Vänsterpartiet starkt. Det är ett bra läge att kliva åt sidan.
Det enda som nu egentligen skulle kunna lösa ut den politiska paralyseringen i vårt land är ett extraval.
Herr talman, Sveriges stora projekt det kommande årtiondet, det behöver vara återupprättandet av ett starkt samhälle byggt på gemenskap.
Om man menar allvar med att välfärden ska komma först så måste regeringen nu klargöra vilka extra resurser som kommer till välfärden.
Pyttipanna-politikens tidevarv, herr talman, började med Stefan Löfven och Annie Lööf. Sluta förhoppningsvis med Stefan Löfven och Annie Lööf.
Veckopanelen från Kvartal. Vänsterpartiet letar efter en ny partiledare efter Jonas Sjöstedt, eller kanske två. Moderaterna talar om extraval eftersom kan man inte leda landet, ska man inte leda landet, som Kristersson sa. Och Stefan Löfven vill bygga ett folkhem en gång till. Svensk politik har ändrat karaktär. Vad sägs om att Moderaterna diskuterar nya satsningar på välfärden tillsammans med Vänsterpartiet? Välkomna till Veckopanelen, vecka 3. Jag heter Staffan Dopping. Jag kan inte klaga på att det inte händer någonting i Sverige en vecka i januari. Och då är det bra att ha en engagerad och självtänkande paneltrio på plats. Och det har jag den här veckan också. Nämligen Linda Järneck, skribent på Liberala Expressens ledarredaktion, på plats i panelen för andra gången. Välkommen Linda.
Tack så mycket.
Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO och analyschef på Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Välkommen Marika.
Tack så mycket.
Och Gunilla Kindstrand, kulturjournalist med ett förflutet som programledare i public service och mycket annat i kultursektorn. Och också ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Vad är det uttryck för?
Jajamän, det är väl uttryck för ett engagemang för landsbygden och kulturen.
Inklusive då tallskog och annat som växer.
Ja, precis. Ja.
Välkommen Gunilla.
Tack.
Vi börjar med en händelse som på ett sätt börjar bli rutin för oss som följer nyheterna på daglig basis. Men det här stack ändå ut lite grann.
Så, vi backar lite till.
Jag vaknade av en jättesmäll. Och det var liksom en tryckvåg. Alltså det skakade i sängen. Det var så högt så det var öronbedövande.
När vi kommer på plats så ser vi att det är kraftiga skador på en byggnad här. Folk har börjat utrymma och vi befarar då att det kan finnas många människor kvar i den här byggnaden.
Ja, det var natten till i måndags som det var en mycket kraftig explosion. Men frågan är hur mycket platsen för attentatet Östermalm i Stockholm har spelat in för uppmärksamheten. Vad säger panelen?
Jag tror att det som är det största är ju att det här är något som sker i ett vanligt bostadshus och det är en riktigt kraftig sprängladdning. Det här är inte bara en handgranat. Lite sjukt att vi pratar om det på det sättet nu mer, men det här är, man pratar om att det är kanske uppåt 10 kilo dynamit. Det har hissdörrarna helt tryckts in, dörrarna i lägenheterna uppe i huset har flugit in genom lägenheterna och det är bara en enorm änglavakt att ingen har blivit skadad eller dödad. Så att jag tror att oavsett var någonstans det här hade inträffat så hade det väckt oro och tankar och uppmärksamhet.
Säger Linda Järneck, vad säger Marika?
Jag tror ändå platsen spelar roll på det sättet att man väl ser Östermalm som någon slags symbol för att sånt här inte händer där. Men tyvärr så har vi ju sett ändå exempel på att det här kan hända lite var som helst och drabba personers, alltså allmänheten på olika sätt.
Gunilla, vad är din reaktion?
Det var ju en stor och dyr bil, förstod jag det som smälte in bra på Östermalm också. Det är ju många som har kommenterat. Men det som är häpnadsväckande och oerhört oroande är ju den här nonchalansen som du säger, Linda, att eventuellt hade kunnat komma någon. För det gick ju inte många sekunder från det att den här mannen, om det nu är han som har lagt bomben, hoppar in i bilen och till att det smäller. Och de verkar ju inte liksom klara upp huruvida det kommer någon på trottoarerna, någon nattvandrare eller så. Det var ju en otroligt farlig och obehaglig situation. Mm.
Och det var igår torsdag som Sveriges Television sände ut bilden på den här, på en misstänkt gärningsman som hade då tagits av en övervakningskamera på TV-huset. Vad säger ni om den där filmbilderna och presentationerna då?
Nej, men det visar väl att två saker. Dels bra att det fanns en kamera i närheten. Och bra att den kameran, av någon anledning, kanske för att SVT är ett skyddsobjekt, hade rätt att vara riktad ut mot gatan på ett sätt som man inte brukar få göra när man till exempel har en kamera vid en butiksentré och så. Det är väl det första. Om det här kan bidra till att det här brottet klaras upp. Därför det stora problemet med sprängningarna är ju att de inte klaras upp. Det är låga straff och bevisen sprängs bort. Och därför kan de bara pågå och fortsätta. Så att det är det första och det är väldigt bra. Tycker jag.
Men vad är det? Det är inte så många dödsoffer för just den här sortens attentat. Men de får ändå väldigt tydliga konsekvenser för samhället, framstår det som.
I Linköping i somras var det samma sak. Det var en enorm tur att ingen dog. Det såg ut som en krigsplats efteråt. Över 20 personer blev skadade. Jag tycker det blir konstigt också om vi pratar om att vi ska inte bry oss och vi ska inte känna oss otrygga så länge alla lever. Mm. Någonstans så måste ju utgångspunkten vara att alla bostadsområden i Sverige ska vara lugna och trygga. Och man ska faktiskt inte behöva vara rädd för att bli väckt av en bomb. Mm.
Och så gör vi en avstickare till Sälen och Folk och Försvars rikskonferens. Här möts många delar av samhället för att fokusera på minst sagt grundläggande frågor för vår trygghet och demokrati. Och självklart var försvarsminister Peter Hultqvist på plats.
Det säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa har försämrats över tid. Oförutsägbarheten har också ökat. Som utrikesministern konstaterade igår måste vi se att vi inte kan utesluta ett väpnat angrepp eller användandet av militära maktmedel mot Sverige.
Ja, Kvartal var på plats under Folk- och Försvarskonferens och det var också Linda Järnek. Vad fann du viktigast på konferensen?
Jag tror att det som kanske var den viktigaste signalen som man plockade upp, det var att Ann Linde, utrikesministern, i sitt tal i början av talet citerade försvarsberedningen och sa att man kan inte längre utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige. Att det skulle kunna hända framöver. Och det var en väldigt viktig signal eftersom hennes företrädare Margot Wallström, när hon var på Folk och Försvar för något år sedan, avfärdade försvarsberedningen som den där gruppen. Och inte ville stå bakom den analys av hotbilden som ju då en majoritet i riksdagen hade ställt sig bakom. Så att det har ju varit ett problem för Sverige att vi har haft en säkerhetspolitik som man har drivit på utrikesdepartementet och en helt annan som man har drivit på försvarsdepartementet. Och nu verkar det som att de här äntligen börjar gå i takt och bli till en. Och det är en jätteviktig signal.
Är detta bra att de går ihop nu, Marika Lindgren Åsbrink? Alltså utrikesministern och försvarsministern.
Jag tycker att det är en rimlig position som man har. Kanske också, jag menar, även tidigare har det ju funnits en linje som har varit regerings gemensamma. Det är en rimlig linje man har och Peter Hultqvist är ju en väldigt framgångsrik försvarsminister som ändå känns som helt rätt i det läge som Sverige befinner sig i.
Gunilla Kindstrand, vad plockar du med dig från?
Ja, dels så tycker jag att den här påbörjade diskussionen om civilförsvaret är väldigt intressant. För den tror jag engagerar många, många medborgare som undrar vart tog det vägen? Vad var det som hände med alla de här människorna som fanns i vår barndom? Det tror jag att det finns ett oerhört intresse för. Sen plockar jag med mig en kommentar från Vidar Andersson som har att göra med det vi talade om alldeles nyss. Här fokuserar man på liksom det yttre försvaret, medan väldigt många människor upplever att vi faktiskt har en form av krigszoner i Sverige med sprängningar och mord på öppen gata. Och en sorts, han menar att det här hör ju faktiskt ihop. Va? Det, man kan säga att vi lever i någon form av fredstid, men på Östermalm och i Malmö och Linköping och Norrköping, där händer andra saker. Och det där tycker jag är ett intressant perspektiv, att säkerhet har börjat diskuteras på liksom flera plan samtidigt.
Inger det någon känsla av övergripande trygghet då? Att Sverige rustar på lite flera plan just nu?
Jag kan tänka mig att människor upplever det här på helt olika vis just nu. Det finns många ämnen som Kvartal har tagit upp under det senaste halvåret där vi på något vis handskas med något sorts dubbelspråk. Det finns en verklighet som vi talar om som är väldigt hård och brutal, och människor är otroligt oroliga för sin egendom, kanske för sin säkerhet, för sina barn, för sina tonåringar. Men vi upprepar någon så här, om det är inte så farligt. Alltså vi rör oss på något sätt i två olika språkliga nivåer hela tiden. Och det tycker jag är jätteintressant, och det går igen i så många ämnen.
Jag skulle säga att på Folk och Försvar så kom det här delvis upp, och kanske framförallt genom Säpo och även Must. Säpochefen var ju väldigt tydlig med att det som var hotbilden igår, det är faktiskt lägesbilden idag. Vi ser varje dag cyberattacker, vi ser rekrytering till extremiströrelser, vi ser underrättelsetjänster som på olika sätt försöker få tag på både värva agenter i Sverige, utöva påtryckningar mot diasporagrupper och också stjäla våra försvarshemligheter och vårt tekniska kunnande. Så att det, där smälter det ju också ihop. Man pratar ofta om det här med gråzonsproblematik. Mm. Lite konstigt ord kanske. Men det är ju faktiskt så att mellan krig och fred finns det många steg. Och det är ju så att vi varje dag möter att andra stater på olika sätt försöker komma med påtryckningar mot Sverige. Jag tycker det var väldigt tydligt att Kina har liksom vridit upp trycket. Som när man har gett sig på enskilda journalister i Sverige. Vi har det här debaclet kring Gui Minhai. Och den svenska ambassadören som nu är åtalad för att ha företrätt någon annan statsintressen snarare än Sveriges. Så att det är ju, det är ett helt annat läge idag. Och sen tror inte jag att man ska blanda ihop de här frågorna för mycket. För Försvarsmakten ska, tycker inte jag, ska skickas in i förorterna eller som det ibland diskuteras. Jag tycker det är rimligt att Försvarsmakten har ett område att ägna sig åt, vilket är liksom det territoriella försvaret av landet, medan polisen sköter den inre säkerheten. Så på det sättet så tycker inte jag man ska tolka vad som sägs på Folk och Försvar som att de här frågorna är liksom borta ur dagordningen, för det är de inte.
När jag var i Sälen på försvarskonferensen så passade jag på att göra en fredagsintervju med Sveriges Televisions vd som också medverkade på Folk och Försvar. Och jag frågade bland annat om hur det kommer sig att Sveriges Television så envetet opinionsbildar för att få behålla det här breda programuppdraget.
De formuleringar som finns, vi kommer att hålla oss till sändningstillståndet, och de formuleringar som finns i sändningstillståndet nu har stått ungefär lika under en väldigt lång tid, när man har varit överens om, och det här sändningstillståndet är också framtaget i en enighet mellan i stort sett alla partier. Mm.
Men ni på
Sverige,
SVT, är ni emot att kunna få ett smalt uppdrag istället?
Ja, om vi får ett smalt uppdrag så kommer vi självklart att utföra det, och vi kommer göra vårt allra, allra bästa. Det är liksom det som är grundhållningen. Men jag tror att den modell som har funnits nu, där det har funnits ett public service där tydligt, jag tror liksom att det ska finnas, att det finns någonting för alla i Sverige inom ramen för public service uppdrag, har tjänat oss väldigt väl.
Ja, ser du inget problem med att SVT uttalar att ni även för framtiden önskar ett uppdrag som 5 riksdagspartier är för och 3 är emot?
Ja, vi håller oss i det sändningstillstånd som finns nu, och det har faktiskt alla riksdagspartier utom ett ställt sig bakom. Och där betonar man vikten av ett brett och mångsidigt programutbud. Om det i förlängningen, jag ser ju också att det finns en gryende diskussion, om det i förlängningen skulle leda till en annan typ av uppdrag, då kommer vi självklart utföra det.
Ja, vad innebär det att Sveriges Televisions vd uttalar sig på det här viset om uppdragsbredd? Marika Lindgren-Åsbrink.
Ja, jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt. Det är ju som hon säger, det har under väldigt lång tid varit så att public service ska ha det här breda uppdraget. Och det sitter väl väldigt djupt liksom.
Men det beslutas ju på politisk nivå, ja. Det är ju inte programföretagen som ger sig själva uppdraget.
Nej, men jag tycker ändå att hon resonerar på det sättet som motsvarande personer gör. Det vill säga hon hänvisar till just sändningstillståndet och också att om det skulle förändras, ja, då kommer vi att följa det så att säga. Och så mycket annat kan man ju inte säga i hennes position skulle jag säga det. Så att...
Gunilla Kinstrand?
Man märker ju att det blåser en vind som man förstås måste förhålla sig till som ledare för Sveriges Television. Hon är ju en oerhört duktig chef, Hanna Stjärne, så vitt jag kan bedöma. Det är ju någonting som händer just nu skulle jag vilja säga. Och jag skulle ju önska att man la någonting annat i det här public service-begreppet. För vi har ju en svensk idé om att det som sänds ut därifrån Gärdet är public service. Men public service är ju någonting som för medborgarna, det ska finnas någonting i allmänhetens tjänst. Och på den tiden som jag var chefredaktör så tyckte jag att jag hade att grunna över det nästan varenda dag. Om det kom ett flottigt grilltips ifrån SVT så var det public service. Men om jag skickade 3 kompetenta reportrar till ett regionfullmäktige så var inte det public service. Det var någonting annat. Kvartal är någonting annat. Men om man går till en engelsk språkkontext så är public service faktiskt innehållet i den media som sänds ut till publiken. Det är inte avsändaren. Och här tycker jag det blir så svårt att prata om i Sverige. För här är public service alltid avsändaren. Och det gör att vi på något sätt inte kan komma ner i de här mediefrågorna.
Vad säger du om Hanna Stjärnes försvar för inte bara Melodifestivalen utan också det mer omtalade första dejten?
Ja, alltså de här lägereldsresonemangen. Jag skulle önska att man kunde... Också mot bakgrund av vad vi pratade om alldeles nyss, där ju SVT och Sveriges Radio har en otrolig uppgift att berätta vad som händer, att fördjupa diskussionen om det som oroar människor, att ta in olika åsikter och alltså verkligen jobba med det uppdraget, så tycker jag det är lite egendomligt att man nämner Mello och första dejten och så som en sorts lägereld. Jag vill inte sitta vid den lägerelden.
Linda Järnek.
Jag tycker att så här, om det var så att det enda liksom, underhållning som SVT stod för var kulturfrågan kontrapunkt, då tror inte jag att det är så många svenskar som skulle surfa in på SVT Play. Jag tror absolut att det kan finnas en poäng med program som På spåret och sådär. Det viktiga tycker jag är kvaliteten. De här programmen som har framförallt väckt folks ilska, det var ju det här om tjocka hundar. Och det var kanske inte så hög kvalitet. Så att jag tycker att så länge SVT, fokus måste ju vara på fördjupning, på nyheter, på att lokala nyheter, där det kanske är så att det knappt finns andra medier för att det inte bär sig i det marknadsmässiga. Jag tycker de borde biffa upp sin Brysselbevakning. Jag tycker, och utrikesbevakningen, så länge man har en kvalitetsjournalistik som handlar om nyheter i botten. Så om man dessutom kryddar på med lite sånt som är lockande för människor att ta del av, så har inte jag någonting emot det. Utan, så jag tror att det är farligt det här, den här diskussionen. Alltså jag tycker inte diskussionen är farlig, jag tycker man kan diskutera allt. Men de här förslagen som börjar komma om att man istället för att ha public service i form av SVT och UR och SR, att man ska bara upphandla program som alla ska kunna göra. Jag är lite skeptisk till det där. För att jag tror att risken är att i det här polariserat det samhällsklimatet, att det snarare leder till ytterligare polarisering, att man ännu mer väljer sin bubbla. Så på det sättet kan jag gilla tanken på en lägereld. Sen vet inte jag om Mello är just den lägerelden, men det kanske är fint om Agenda kan vara det.
Precis, det håller jag med om. Eller om På spåret också. Men alltså, de lägerelds förslag som jag fick i programmet passade i alla fall inte mig. Jag tror väldigt många skulle välja bort dem.
Marika, lägereld.
Ja, men jag tycker att det är helt rimligt och jag liksom står verkligen bakom den tanken att man behöver vara folkliga och nå ganska brett för att liksom ha en legitimitet och för att det inte bara blir ett litet elitprojekt för en ganska resursstark grupp som ändå kommer konsumera den typen av nyheter och liksom, kulturutbud etc. Så att jag tycker att det är helt rimligt att man har Mello, och jag tycker att man kan göra med första dejten om man gör det tillräckligt bra också. Vidare. Ibland kan man absolut sakna bredden åt andra hållet, skulle jag säga, att liksom även ett program som Agenda eller att man har haft liksom de här samhällsdebattprogrammen som kanske också varit lite mer inte alltid liksom fördjupning utan mer underhållning så att säga. Så att det kan jag väl sakna lite grann.
Då går vi in på veckans första huvudämne.
Det är ett tungt uppdrag som sliter och jag har jobbat i 8 år. Jag tror att det är klokt att gå i tid och gå i ett läge då partiet är starkt och det finns många bra krafter som kan driva det framåt. Jag sitter ju kvar till partikongressen som är i slutet på maj och jag kommer arbeta för fullt och ta vara på den här tiden. Jag räknar med både att vinna den här striden om mer pengar till välfärden och kanske hinna starta en ny strid och vinna den. Och jag tycker att det känns ganska skönt att för en gångs skull vet att det kommer en dag där jag inte har varje dag i kalendern inplanerad.
I januari 2012 efterträddes Lars Ohly av Jonas Sjöstedt. Och i onsdags kväll kom beskedet som möjligen har legat lite i luften då, i och med att hans hustru numera är ambassadör i Vietnam. Hela familjen finns där utom Sjöstedt. Men det blev ändå en del turbulens eftersom svensk politik numera är så stökig. Marika, hur betydelsefullt är det att Jonas Sjöstedt nu annonserar sin avgång i vår?
Jo, men det spelar ju roll vem det blir istället naturligtvis. Jag tycker att det man kan se, han nämner ju själv att det är någon bra tid att lämna, och det stämmer ju på ett sätt att han lämnar lite grann på topp. För att under en lång tid som han har varit partiordförande så kan man väl säga att Vänsterpartiet har liksom puttrat på, men det har ju inte riktigt lyft och inte heller på det här. Man kan ju tänka sig att det har funnits en förhoppning ibland om att ta fler till exempel besvikna socialdemokrater som det politiska landskapet har sett ut.
Ja, är 9% ungefär, är det en framgångsrik nivå med tanke på att socialdemokraterna beskrivs som några som inte kan leverera vänsterpolitik längre?
Nej, men det är ju tydligt liksom att vissa besvikna socialdemokrater går ju till Vänsterpartiet, men andra går ju till Sverigedemokraterna naturligtvis, och det är ju den mest framgångsrika politiska rörelsen på senare år, får man ju absolut lov att säga. Så det är klart att det måste vara en besvikelse för Vänsterpartiet och för Jonas Sjöstedt, men det jag ändå tycker att han liksom har lyckats med tillsammans med nuvarande partiledning, det är ju ändå en ganska ny roll som de har intagit då efter januariavtalet, och hur de lyckas faktiskt pressa. Och att de lyckades exempelvis med arbetsförmedlingen är ju en stor fjäder i hatten. Och nu försöker de göra samma sak med välfärdspengarna. Och det handlar ju om att det är också på något sätt paradoxalt, för att det handlar ju ganska mycket om att driva frågor som Socialdemokraterna exempel egentligen tycker. Så att säga. Men jag menar, jag tycker att de utmanar, alltså de hittar ju någon slags strategisk och parlamentarisk spel. Att spela på ett sånt sätt som är lite nytt för dem, skulle jag säga. Och som de ändå just nu har lyckats väldigt bra med, måste jag säga. Liksom rent inflytandemässigt.
Hur har Sjöstedt präglat sitt parti under de här åren, Linda?
Han har ju lyckats föra in dem i de finare salongerna, eller vad man ska säga. Vänsterpartiet är ju ett parti som har en historia av att man har varit diktaturkramare. Kommunister, Lars Ohly var ju fortfarande en person som hade kallat sig kommunist. Även långt efter murens fall. Och det där var ju en black om foten, får man säga, om partiet. Att man liksom tvekar lite i valet mellan demokrati och diktatur. Att man hela tiden visar att man föredrar diktatorer framför till exempel den fria världens ledare och amerikanska folkvalda presidenter. Så att jag tror att där har ju Sjöstedt varit viktig för att göra partiet mera lättare för andra partier att samarbeta med. Det ser man ju nu när till och med Moderaterna och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta med vänstern. Så hade det inte riktigt varit för 15 år sedan. Så det är väl hans största sak. Sen tror jag det här att man inte har lyckats plocka fler missnöjda socialdemokrater, de som har gått till SD, det hänger ju kanske inte så mycket ihop med Jonas Sjöstedt, utan snarare tror jag med hans parti. Det är ett parti som är ganska i hög grad identitetspolitiskt. Det är ett parti som är väldigt radikalt och väldigt aktivistiskt. Så. Och jag tror inte att det appellerar till den väljargruppen. Jonas Sjöstedts liksom, parti, och som sagt, han kanske hade kunnat vrida åt något annat håll, men då hade han stått där utan ett parti, och då är man inte så mycket som partiledare. Så det är ju mer ett parti för mediearbetare snarare än för gruvarbetare.
Gunilla?
Där håller jag med om. Jag tänker på människor i ens bekantskapskrets som sannolikt röstar på Vänsterpartiet. Där har ju Sjöstedt lyckats vara en fin representant som har signalerat liksom rätt saker. Jag kan tänka mig att de här mina vänner, de vill inte göra avkall på sina rotavdrag och rutavdrag, och de vill helst liksom göra sin bostadskarriär någonstans i Stockholm eller i någon annan större stad. Men Sjöstedt kan ändå liksom signalera någonting som handlar om en sorts moralisk signal, alltså någon form av man känner att man röstar rätt på något vis, och sen tänker man inte så mycket på alla frågorna, och det tror jag kan vara svårt och ni som är liksom inne i politiken, jag kan tänka mig att det blir jättesvårt för en efterträdare att fånga den rollen.
När Jonas Sjöstedt valdes till partiledare så hade han ju några kandidater som han konkurrerade med, bland andra då ekonomisk politiska talespersonen Ulla Andersson. Men Vänsterpartiet har ju nu också en första vice ordförande, Nooshi Dadgostar, som har varit bostadspolitisk talesperson tidigare, men alltså vice ordförande i partiet. Är man inte väldigt sannolik som ny partiledare om man redan idag är vice ordförande?
Det finns väl en del saker som talar för henne, till exempel att hon är kvinna, till exempel att hon sitter i riksdagen, att hon är vass i debatter. Sen finns det väl alltid, det är alltid väldigt svårt tycker jag att bedöma sånt här utifrån. Det var få bedömare som trodde att Nyamko Sabuni skulle ta hem det i Liberalerna till exempel. Men det var ju ett bra exempel på det här att partier väljer inte alltid de som liksom den avgående ledningen vill att de ska välja. Nu är det väl lite Ulla Andersson som kanske hade varit en fortsättning på Sjöstedt-linjen mer än Nooshi Dadgostar. Men Jag tycker det är jättesvårt att sia. Men jag kan säga att det är klart att det är bra om det är en kvinna och det är bra om det sitter någon i riksdagen.
Men kan det påverka helheten i svensk politik beroende på vem av kandidaterna, om det nu, vilka de nu är, som det blir? Alltså, kan det här få stora följder för både regeringen och kanske också för högeroppositionen?
Ja, men det tror jag, eftersom det väl också har rått, som jag ändå förstår det, också som utomstående, lite delade meningar såklart alltså kring hur, jag menar, hur liksom vänstern hanterade när Stefan Löfven valdes och så vidare. Och det kan man väl absolut se olika linjer, och jag tänker också att man är, som utomstående så kan man ju se flera olika typer av linjer. Ni har redan varit inne på det, alltså det finns ju liksom det här med identitetspolitiska spåret som jag tror kanske inte är prioriterar den här liksom den parlamentariska inflytandet eller liksom strategin allra högst, utan kanske snarare liksom tycker det är viktigt att ha en aktivistisk approach, att liksom tycka rätt i vissa typer av frågor oavsett om det leder till inflytande eller inte. Det kan väl finnas personer som skulle kunna liksom mer bära den linjen.
Det finns en sån falang så att säga som är mer idealistisk
falang,
och inte så...
Ja, men jag uppfattar att det finns personer som mer driver åt det hållet.
Är Rossana Dinamarca en sådan? Hon har ju varit kritisk mot att man har varit så hjälpsam mot Stefan Löfven och de andra januaripartierna.
Ja, återigen, som utsnående så uppfattar jag ju henne som det. Sen kan inte jag bedöma hennes chanser. Hon är ju ändå något utomstående, så att säga. Men det är väl, som många partier, ett ganska spretigt parti där det ändå finns olika inriktningar. Men sen så kan det ju säkert finnas flera personer i den nuvarande partiledningen som ändå skulle driva ungefär samma linje som man redan gör.
Men är det dags för någon språkrörsvariant med två företrädare för partiet? Det låg ju i luften förra gången.
Alltså jag tror inte det. Jag tror att det känns osannolikt att det inte skulle bli en kvinna. Jag tror att det är väldigt svårt för ett parti som Vänsterpartiet att välja tredje mannen i rad.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja, men om man blev två personer med det, så skulle ena kunna vara...
Men jag tror att det här med språkrör är väl mer att man då liksom, om det skulle blivit en man så skulle man tagit en kvinna också. Men jag tror inte det finns liksom ett tryck för att nu ska vi ha en kvinna och dessutom en man. Alltså vi har redan haft två. Alltså jag tror inte att det är ett sånt läge.
Vi går vidare med hela det politiska läggspelet. I onsdags inbjöd talmannen till partiledardebatt.
Klockan är 9.00 och kammarens sammanträde har inletts. Partiledardebatt.
Vi har i Sverige byggt ett starkt land förut. Folkhemsbygget påbörjades för snart 100 år sedan. Det är dags igen.
Om man menar allvar med att välfärden ska komma först, så måste regeringen nu klargöra vilka extra resurser som kommer till välfärden.
Det enda som nu egentligen skulle kunna lösa ut den politiska paralyseringen i vårt land är ett extra val. Då läggs korten på bordet igen. Svenska folket får fatta ett nytt beslut om hur Sverige ska påbörja det nya decenniet.
Stefan Löfven talade i riksdagen om ett uppdaterat folkhem, och ja, han använde faktiskt också uttrycket att vår välfärdsstat behöver repareras. Jonas Sjöstedt vill ha konkreta besked, nära nog direkt, om ytterligare miljarder till kommuner och regioner, och Ulf Kristersson ville, som ni hörde, ha extra val. Det där sista, hur mycket på allvar var det, Gunilla Kinstrand?
Du, jag har faktiskt ingen aning. Det borde du fråga de två kvinnor som sitter mitt emot mig här, för de är liksom...
Fick du ingen känsla av att...
Jag tror inte. Att det är så troligt, det tror jag inte. Men det jag skulle vilja säga är, jag tänker vilken enorm energi det är i riksdagen nu om man jämför med för 20 år sedan när alla klagade på hur tråkigt det var och alltså, folk somnade på läktarna och så här. Men alltså det, man ser ju hur politiken faktiskt har flyttat in i riksdagen på ett nytt sätt.
En action som du tycker om?
Ja, men alltså det blir tydliga linjer och det är intressant att följa med. Och det engagerar ju väldigt många människor idag jämfört med för med två decennier sedan.
Linda Järnek, extra val.
Jag tror att Moderaterna behövde visa att det är vi som är oppositionsledaren. Och sen vet jag inte om man tror att man faktiskt kommer att få något extra val. Jag vet inte heller vad man förväntar sig att det ska lösa. Möjligtvis att Liberalerna ramlar ur riksdagen, och det gör väl... Jag försökte tänka på hur det i så fall slår och vilka partier som växer. Jag misstänker att det gynnar de tre stora, det vill säga S, SD och M. Men jag får erkänna att jag är inte tillräckligt bra på att... göra valmandatsräkning i huvudet på bussen på väg hit för att ha löst ut den här frågan. Men det skulle ju vara en lite ondskefull i så fall plan. Och jag vill ändå inte riktigt tro det, därför att mina signaler är ändå att L vänder sig mer mot, det har ju brutit med januarigänget i några frågor nu, både signalerat, där jag tycker de har helt fel, om snabbtågen, men det har de gjort, och i några andra frågor också så där, kring gängbrottsligheten och så, att de ställer sig på de borgerliga sida, och därför verkar det ju dumt att försöka knuffa ut dem ur riksdagen, eftersom de kanske skulle kunna efter nästa val ansluta sig och rösta på Kristersson som statsminister.
Jag tycker att rent sakligt så är det ju väldigt konstigt det han säger. Som att det enda som skulle kunna lösa ut situationen i ett extra val. För det är ju verkligen inte uppenbart. Vi skulle sannolikt hamna i ungefär samma svårigheter igen med en regeringsbildning. Om vi hade ett extra val i det här läget. Och just ur Moderaternas perspektiv så är det ju inte heller superenkelt att se varför det skulle vara så väldigt eftersträvansvärt liksom, att ha... vad de skulle vinna på det då. Och det är också intressant att han kopplar ju inte väldigt, för att göra det mer skarpt så liksom, lite mer kanske som ett reellt hot, så skulle det kanske vara kopplat då mer till något, men ungefär som vänstern gör, alltså det här vill vi ha annars liksom. Och det är ju inte riktigt, inte fullt så tydligt liksom i det han spelar, så att, men jag förstår också den psykologiska Ja, men precis som Linda är inne på, att det liksom handlar om han måste visa liksom lite initiativkraft. Det är vänster som håller på att bli det ledande oppositionspartiet, och det kanske ändå han känner att han behöver liksom hantera. Och såklart en massa missnöjda moderater som bara vill att någonting ska hända, så att det är mycket möjligt att något sånt här skulle kunna utlösas, även om det blir jobbigt för nästan alla inblandade, bara för att typ, det måste hända någonting liksom.
Men det har ju här tidigare, inte minst under hösten, sett ut som att Ebba Busch Thor är bulldoggen som liksom drar iväg borgerligheten, och han är liksom ägaren som flyger efter i kopplet. Och nu måste han visa att det är faktiskt han som bestämmer vart den här bulldoggen ska gå. Så att jag tror verkligen att det handlar om en sån signal. Jag tror inte att det är något som kommer att ske. Men det är klart att det är ju intressant att riksdagen är medveten om sin makt. Vi har ett läge där vi har en svag regering. Vi kommer sannolikt att ha svaga regeringar under ganska lång tid. Framöver också. Som väljarströmmarna ser ut. Och då är det ju naturligtvis så att även regeringarna måste inse att makten finns i parlamenten nu. Och det brukade den aldrig göra i Sverige.
Ebba Busch Thor gjorde en slags utspel och försökte ropa hem Centerpartiet och Liberalerna. Kom tillbaka. Borgerligheten kan skapas på nytt. Det var hennes budskap. Men är det inte en risk att ropa på extraval eller föreslå det om det framstår som ganska tomt egentligen och inte på allvar? Tappar man inte en del respekt då, om det visar sig vara någonting som bara var en liten puff?
Alltså jag vet inte, det beror väl på vilket sätt det inte blir. Om det är så att man kan visa att man har hotat igenom någon fråga så kan det ju vara bra. Eller om man kan visa att vi stod upp för det här, sen var det andra partier som var fegisar och inte vågade. Då kan man ju också vinna på det. Så att de har nog gjort den analysen, tror jag.
Det här med välfärden då, Stefan Löfven tyckte i talarstolen att det var oseriöst av Jonas Sjöstedt att avkräva besked där i riksdagen om nya pengar till välfärden. Och det här har då möjligen lagt grunden till ännu en sån här ohelig allians. Och i finansutskottet började hända saker i torsdags mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Är ingenting omöjligt i svensk politik längre?
Ja, det är ju lite speciellt, absolut. Men det är klart att man ändå kan förenas ganska mycket i en gemensam fiende, tänker jag. Och det är väl lite grann det som händer. Sen är ju den här frågan om statsbidragen till kommunerna är speciell på det sättet att nästan alla egentligen vill höja dem. Sen är det väl en fråga om finansiering, och liksom, för vissa kanske det ändå inte har varit lika prioriterat. Men det är så uppenbart, tror jag, för väldigt många att
men bilden utifrån är ju att,
är väldigt stora.
Bilden är ju att Kristersson och Sjöstedt är nästan mer engagerade i att ge miljarder till välfärden än Stefan Löfven.
Ja, men det är ju väldigt, väldigt olyckligt att det blir på det sättet. Och det är ju naturligt, alltså det är ju inte sant. I alla fall inte att Kristersson prioriterar mer än Stefan Löfven. Men det är klart att januariavtalet är en märklig konstruktion på det sättet att man faktiskt inte, att det inte fanns tillräckligt mycket pengar från början, eller i alla fall inte liksom tydliggjort hur mycket kring i den här frågan. Det var uppenbart redan då att det skulle behövas. Och jag menar, Centerpartiet tycker också att det här behövs, men på något sätt så verkar inte de heller ha prioriterat det under själva januariavtalet, och Socialdemokraterna gjorde inte en tillräckligt bra förhandling. Man borde liksom ha fäst en högre siffra på pränt i det här avtalet. Så att lite grann får man ju liksom äta upp det nu, att det verkar som att man dras in i det här när det egentligen borde vara någonting som Socialdemokraterna är väldigt offensiva kring.
Linda?
Jag tror att det är supersmart av Moderaterna att satsa på välfärden nu, att visa att vi inte bara är ett skattesänkarparti. Vi ser att det är köer på akuten. Vi ser att människor är oroliga och vi är beredda att satsa. Sen är ju 3 miljarder ingenting. Sveriges kommuner och regioner säger att de närmaste åren så kommer det saknas 43 miljarder i välfärden. Så att inga av de här satsningarna är egentligen nog. Varken det Vänsterpartiet eller Moderaterna eller januarigänget säger sig satsa. Det jag skulle vilja säga är att det är ju rätt att man driver på regeringen här. Kan jag både se liksom för Moderaternas egen del och också i sakfrågan. Så är det ju glasklart att det behövs mer till välfärden. Det jag känner mig kritisk till är det här att man nu försöker göra en, bryta ut en extra budget. Och ännu mera förstöra det liksom budgetramverk som finns i riksdagen, som ändå har gjort att det går att på något sätt regera det här landet. Och det tycker jag är farligt. Moderaterna har ju varit liksom ett parti som har kämpat för att visa att de är statsbärande, och de har varit mycket om ordning och reda, inte minst i finanserna. Så därför tycker jag det är konstigt att man väljer att göra det här. För att ärligt talat, det kan ju vara så att det blir ett nytt val innan 2022, och om det blir 2022 så är inte det heller så långt borta. Och då kan det vara Kristersson som blir statsminister. Då är det kanske inte så jättekul att man har satt det här exemplet som Socialdemokraterna i så fall skadeglatt gärna kommer att använda sig av, tror jag.
För precis ett år sedan så hade ju januariöverenskommelsen just briserat, om uttrycket tillåts. Samtidigt som många drog en lättnadens suck då att regeringskrisen var över efter den här långa tiden, så undrade man kanske hur politiken skulle bli med den här mycket speciella lösningen. Och nu har vi alltså haft ett år med överenskommelsen, programmet, avtalet, allt vad det kallas. Hur kommer år två att bli?
Det är ju, det är kanske alltid svårt att förutsäga framtiden, men det är ju verkligen väldigt svårt.
Det är svårare än vanligt, menar du nu?
Jag skulle ändå säga att det är svårare än vanligt. Men gissningsvis kommer det väl fortsätta lite grann på det här spåret. Riksdagen kommer att fortsätta visa att det är de som bestämmer. Vänsterpartiet kommer liksom antagligen fortsätta att köra den rollen som de nu har valt, liksom, och hittat formerna för. Och ja, självklart Moderaterna kommer också vara intresserade av att liksom stöka till. Så att det kan väl hända, det kommer väl bli fler såna här frågor där man försöker liksom föregripa och visa sig mer offensiv, och då handlar det ju också om att tyvärr då kan man tycka liksom att föregripa vissa processer, alltså gå runt egentligen den normala ordningen för till exempel hur man beslutar en budget, som det ju finns goda skäl till, men som liksom medielogikmässigt och liksom politiskt psykologiskt bara spelar ut sin roll i dagens läge, för alla vill liksom vara först med att visa att det är de som bestämmer. Så det kommer vi väl se, den typen av initiativ helt enkelt. Att man liksom i opposition, och det kommer nog gälla de flesta partier, att man i opposition beter sig på ett sätt som man inte skulle göra i regeringsställning. Och så kommer de här rollerna bytas ganska mycket liksom framöver.
Men vad händer med Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson, som ofta brukar vara de som skjuter på när det är dramatik i riksdagen? Vad händer där? Gunilla,
är det inte så att Jimmy Åkesson, som jag förstår det, många gånger har vunnit på att inte säga så mycket? För att det är väl den smartaste placeringen, att låta scenen liksom rulla men sen bara sitta och plocka poäng, eller åtminstone i retoriken plocka poäng istället för att agera själv. Men jag bara skulle vilja ställa en fråga till Marika. Vad tror du, hur kommer Centerpartiet att agera när Annie Lööf är tillbaka på scenen?
Ja, nej men alltså, det är ju ändå ett väldigt mycket ett kommunparti, så de är ju, och det förklarar ju säkert både varför man var beredd att backa kring Arbetsförmedlingen, för att det finns en massa centerpartistiska kommunalråd som tycker att det känns ganska dåligt att de inte ska ha en arbetsförmedling i sin kommun, och liksom framför det till sin partiledning. Och på samma sätt så är det klart att det finns jättemånga centerpartistiska kommunalråd som är fruktansvärt oroade för situationen i välfärden, och därför tror inte jag att det kommer vara så svårt att få fram de här extra miljarderna, säkert inte tillräckligt många men ändå ett antal, till välfärden. Så att där tror jag ändå så här, ja, jag tror ändå att det kommer fortsätta lite i den riktningen.
Men inte lika kaxigt som för ett år sedan?
Nej, men det finns ju någon typ, jag uppfattar att det finns väl någon slags slitning då, att januariavtalet är ju mycket mer präglat av kanske då någon slags den centrala partiledningen, som kanske är delvis också ganska fast i en del skrivbordskonstruktioner, för att väldigt mycket av framförallt Arbetsförmedlingen tycker jag är ju en ren, ja men det är någon slags seminariekonstruktion som har väldigt lite med verkligheten att göra. Men i grunden är det ju fortfarande ett parti som består av väldigt handfasta kommunmänniskor liksom. Och där finns ju någon typ av spänning liksom. Men det tänker jag att de ändå, det verkar som att de ändå hanterar det nu liksom. Och det tror jag att de kan fortsätta göra.
Jag tror att det här året kommer vara ganska tufft för januaripartierna. Därför att januariöverenskommelsen är ju ett resonemangsäktenskap. Och det framstår som allt mer kärlekslöst. Och man kan se att den interna liksom, logiken för de olika partierna går inte heller riktigt i takt. Liberalerna har ju nu, de ligger på 3,5%. Det är uppenbart att de har inte tillräckligt med den här, när man är fladdriga, vi vet inte riktigt vilken, om vi är höger eller vänster, så får de 3,5%. Det kan man inte gå in i en valrörelse med. Ganska snart kommer de behöva välja vilka de ska stödja i nästa val. För att om det blir 2022, enda sättet att vara kvar är helt enkelt att locka lite stödröster. Och det kan man bara göra om man är väldigt tydlig på ett lag. För det finns ingen moderat som kan tänka sig att stödrösta på ett parti som sedan stödjer Stefan Löfven och tvärtom. Så att jag tror att de kommer behöva gå höger ut. Jag tror att de kommer att behöva göra det tydligt om inte så himla länge. Och det kommer ju skapa kris i januari-gänget. Så det här är ju liksom en jätteintressant tycker jag. För att, men någonstans för partier så är det ju partiets överlevnad är överordnat. Jag ser samtidigt så här, S är också en kris. Man har riktigt usla siffror. Det är svårt att vända dem med att medan man driver liksom Centerpartiets ganska nyliberala politik. Så att jag ser liksom att det finns inbyggt för mycket konflikter för att det här ska hålla så länge. Och jag tror att det här året med den här budgetförhandlingen kommer vara jättesvår för dem. Så ja, den som lever får se. Men det kanske inte blir ett... Det kanske är så att Ulf Kristersson får sitt extra val. Men på ett lite annat sätt.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
Vi kan väl byta några ord om förra språkröret i Miljöpartiet, Gustav Fridolin. Han skriver själv i tidningen Arbetet ytterst kritiskt mot Socialdemokraterna. Partiet är en rörelse på jakt efter en idé. Nu undrar jag vad det är för monster jag varit med och skapat, skriver Gustav Fridolin. Han skriver också om den numera välkända Galtan-skalan och han tycks mena att Socialdemokraterna är på väg att identifiera sig med Tann. Hur reagerar ni på Fridolins monstertext?
Det var ju som en, det kändes som att han var ute ur politikens bur på något sätt och liksom äntligen fick skrika i frihet.
Har han tänkt så här länge, tänkte jag när jag läste?
Ja, det tror jag han har gjort.
Hållit tillbaka?
Ja, så det är min uppfattning. De gånger jag har träffat honom i liksom professionella sammanhang, så i intervjuer eller på scener och sådär, så har jag uppfattat det så att det har varit ganska många spänningar kring just de här frågorna.
Linda?
Ja, nej men jag tyckte det var intressant. Sen är det klart att ja, jag kände igen lite grann. Jag har ju en bakgrund i Liberalerna som ordförande för ungdomsförbundet för länge sedan. Och under allianstiden. Och vi pratade ju om, åtminstone på ungdomsförbundsnivå, pratade ju om Moderaterna som jätten gluff-gluff. Det är ju så när man är ett litet parti i koalition med ett stort parti så bara känner man hur de bara liksom äter upp en. Och kör över en. Och det är ganska jobbigt. Så jag kan verkligen förstå att den här liksom känslan från Fridolins sida att man står där inför det här sossemonstret. Sen vet jag inte om jag tycker att hans liksom råd till Socialdemokraterna är så strålande. Han har ju faktiskt inte lyckats jättebra själv. Hans parti var ju liksom hade all medvind och klimatfrågan har varit hur stor som helst och ändå ligger de på 5%. Så jag vet inte riktigt om han är i position att läxa upp någon annan.
Marika.
Men det, jag tycker att det är en väldigt rolig artikel och han är ju väldigt bra i den här rollen. Alltså han är ju kanske lite mer av en agitator, en aktivist än vad han var då liksom en statsman. Så att jag tror absolut att det är genuint känt och dessutom skickligt och dråpligt formulerat. Men det finns ju ändå liksom den stora elefanten i rummet är ju så här att ja men du var ju med och signade allt det här du nu kritiserar. Och det får man ju ändå liksom, det hade han ju inte behövt göra. Så han får ju kanske ta lite ansvar för det
också.
Men
då är det lite självrannsakan, han skriver vad är det för monster jag har varit med och skapat?
Ja, men precis. Det är lite oklart vad han syftar på där egentligen. För att jag tror
är det inte januariöverenskommelsen?
Ja, det kanske är. Men jag uppfattar det ju ändå lite grann mer som en anklagelseakt mot Socialdemokraterna än en självrannsakan egentligen på det sättet.
Men tror du att dagens ledande miljöpartister umgås med samma känslor och bedömningar som han uttrycker här?
Nej, men jag tror att det alltid såklart är tufft i koalitioner också Linda inne på, att för ett litet parti och liksom det sitter i, det är så otroligt, alltså det är också, Socialdemokraterna ses ju som, oavsett vad man gör så är det som så här, de är alltid bäst på makt, de är alltid liksom, tar för sig och de, alltså du vet, det liksom finns en sån bild som är väldigt, väldigt stark och som jag tror så här, verkligen ja, ibland också kan vara överdriven, alltså det behöver inte vara sant liksom rent objektivt, men det, man går in i man går in i förhandlingen med att tänka att det redan är så från början. Men nej, men så här, det jag tycker med själva artikeln är ju, det han diskuterar handlar ju ganska mycket om migrationspolitiken och liksom, han pratar om danska socialdemokraterna och Tann och så vidare och kritiserar alltså liksom den riktning som han då menar att socialdemokraterna tar där. Och det jag kan tycka bara är tråkigt med den här debatten, för den förekommer ju hela tiden i olika former, det är att det nästan aldrig handlar om sakfrågan. Alltså det är ändå så att det, har ju inte, liksom, det går inte så bra för Miljöpartiet och liksom, så att det kanske inte är just den gallvänstern som de stora väljarmassorna finns just nu heller. Men jag menar, framförallt är det, man missar så otroligt mycket om man bara pratar om det här som en strategi. Det handlar ju om sakfrågor. Man måste ju fråga sig, varför dras människor, alltså väljare i så fall, åt tandhållet? Vad är det de upplever i sin vardag, i sin verklighet som är ett problem? Är det verkligen så att man gör någonting, att man förändrar migrationspolitiken bara av strategiska skäl? Eller kan det ha att göra med fakta på marken? Vad liksom samhället klarar av, hur man kan erbjuda en bra integration och så vidare? Dit kommer liksom aldrig diskussionen. Och det tycker jag är jättetråkigt, för det handlar ju ändå alltid om materiella villkor i grunden, inte liksom tankarna i en handfull partistrategers huvud och vad de kan liksom styra, de vill inte vilja lösa folket med. Liksom.
Linda?
Jag tycker det är roligt också att han beskriver det här som någonting nytt, att Socialdemokraterna nu blir Tann. Socialdemokraterna har ju alltid varit Tann. Sen har de under en kort period på 2010-talet försökt låtsas vara lite gall, liksom pumpat ballongerna och liksom velat vara lite aktivister, och sen har den masken fallit igen. Det var ju under väldigt, väldigt lång tid som Moderaterna och Socialdemokraterna var de som bestämde svensk migrationspolitik till exempel. Och det var då man tog saker som Lucia-beslutet när man stängde gränsen under Balkankriget. Så att det är ju, det här är ju ingenting nytt, utan Socialdemokraterna går tillbaka till sina rötter. Och det säger ju snarare någonting om Miljöpartiet, att man inte har velat inse vad det är för parti som man faktiskt samarbetar och stödjer med.
Då är vi framme vid veckans ord eller veckans person. Marika, kan vi börja?
Ja, men det är det här begreppet, det kanske egentligen var förra veckan, men seniora kungligheter, som då, de här 30-någonting, prins Harry och Meghan Markle tänkte sig att bli. Att liksom överhuvudtaget att man skulle kunna bli en senior kunglighet.
Det var väl att de inte längre ville vara det?
Nej, okej, jag förstod det mer som att de skulle få en tillbakadragen roll, det vill säga vara så här senior advisors.
Jaha, så att det är någon slags junior kungligheter som gör det här lågbetalda jobbet. Och så.
Ja, men liksom, du vet, man är fortfarande lite mer på avlöningslistan, men man behöver inte jobba så mycket. Det var så jag.
Det var exakt det de tänkte sig. Men ja. Jag trodde det var tvärtom, att det var den titeln de avsade sig.
Ja. Jag kanske missförstod det, men det var ju ändå innebörden i det. Absolut. De på något sätt menar. Liksom. Nej, men jag tycker bara att det är så här festligt. Jag har ju verkligen inga, eftersom jag inte är monarkist, så ser jag liksom inte. Nej, men det är bara så roligt, och sen det här pressmeddelandet som gick ut från drottningen efteråt, som ju också är så här oerhört avspisande. Vi har inte pratat klart om det här. Hur kan det gå till på det där sättet i en familj? Och sen ska man liksom reda upp det här lite, och då blir det så här ett litet familjemöte med typ så här, det var tal om att det skulle vara lite inblandning från regeringen och lite andra staters liksom, så här, du vet, så här. Vi kombinerat familje och internationellt toppmöte där vi ska reda ut det här ifall man får vara lite självständig eller inte. Så där, liksom. Men nu har det ju ändå löst sig ganska fort, verkar det som. Så att, det är väl jättebra för dem. Det verkar ju jättetråkigt att vara en kunglighet, så jag förstår inte varför. Alltså, jag förstår ju ändå på något sätt önskan att kanske inte behöva bli uthängd i brittisk press. Det är kanske lite naivt att tro att man ska slippa det i och för sig, bara för att de flytta till Kanada delvis. Men, nej, men jag förstår ju liksom ändå varför, att det kan vara trevligt att ha lite mer frihet än vad man har i den rollen.
Tack. Gunilla, vad har du för bidrag?
Jag har en person, och det är den 92-åriga kvinna i Limhamn som blev överfallen i sitt hem den 28 december. Oerhört svårt skadad. Och hon skulle väl ha blivit bara en i den här statistiken av hundratals äldre människor. Som, ja, men det finns ju ligor som specialiserar sig på kvinnor mellan 80 och 100. Så. Men i det här fallet så har ju hennes dotter, Chris Marshall, som har jobbat inom kulturadministration och inom kulturpolitiken, skrivit en väldigt stark och bra debattartikel om sin mamma som var i Sydsvenskan för några dagar sedan. Och där resonerar hon om detta med tillit. Det här är en generation som är uppvuxen, apropå folkhem och apropå det vi har talat om idag. Alltså som är uppvuxen i ett samhälle där man litade på varandra. Där man inte låste dörrarna och där man hjälpte folk som bad om hjälp. Och det är ju en strategi att be om hjälp, och då öppnar de dörren och säger visst, du får låna min telefon, visst, de vill ringa till sin mormor och sådär. Och det var ju tilliten som blev liksom nästan en dödsfälla för den här kvinnan då. Och vad är slutsatsen? Är det att säga till sina föräldrar att är det någon som ber om hjälp så hjälp dem inte. Eller till sina barn. Är det någon som ropar på hjälp så bryr inte. Utan tänk på att ni kan bli överfallna istället. Och som Chris Marshall skriver väldigt klokt. Hon säger det här är ju en mycket farlig utveckling för ett samhälle. För ett samhälle bygger ju på att vi har omsorg om varandra. Och att vi ger varandra en sorts tillit. Det är en väldigt bra text här.
Mm, tack. Och Linda avslutar.
Jag har också en person. Jag säger att veckans person är den falske officeren. Det har ju varit stora avslöjanden som har kommit i dagarna från Dagens Nyheter om att en man har lyckats förfalska, och ganska taffligt också, ett examensbevis från en stridsledningsskola och därmed fått jobb i Försvarsmakten under 20 års tid. Olika typer av officerartjänster. Han har varit kapten i Kosovo, han har varit major i Afghanistan och han har till slut också blivit insatschef eller stabschef i Mali. Den tjänsten fick han ju då inte påbörja till slut. Det roliga var ju att det var kustbevakningen som upptäckte att han har inte en universitetsexamen, för han har faktiskt inte heller gått klart gymnasiet. Han har inte ett körkort trots att det står. Och han, så upptäckte man sen också då, var inte ens officer. Fast han har jobbat som det länge. Så att det är ju ohyggligt pinsamt för Försvarsmakten. Nu är det väldigt mycket ÖB vi har, Budén. Han vill ju göra upp med den här nederlagsdoktrinen. Han vill att svenska Försvarsmakten ska visa att man är kraftfull. Och nu hämtar vi tillbaka och vi växer och vi räknar med. Och man får från politiken den största satsningen i pengar. Liksom sen 1950-talet. Och då upptäcker man, vi har inte ens koll på vilka som har gått våra egna utbildningar. Vi anställer folk i militära underrättelsetjänsten och vet inte om att de har ljugit på hela sitt CV, vilket gör att det är väldigt lätt för främmande makt att utpressa dem. Det är ju riktigt klåparaktigt.
Ett scoop av Dagens Nyheter i början på den här veckan. Ja, det lär ju bli ett inrikespolitiskt spännande år, eller våren till att börja med åtminstone, och ni kan lita på att ni får en ny veckopanel varje lördag. Klockan 6 på morgonen publicerar vi veckopanelen. Sen får ni själva avgöra om ni vill lyssna på den i appar som Podcaster, Acast eller andra, eller om ni vill gå in på vår hemsida. Förutom fredagsintervjun med SVTs chef Hanna Stjärne vill jag tipsa om Jörgen Wittfeldts intervjuer med inrikesminister Mikael Damberg och utrikesminister Ann Linde, och mediepodden Den svenska modellen där Jörgen och Dagens Arenas chef Jonas Nordling samtalar om mediefrågor varannan vecka. Stort tack till Gunilla Kindstrand, Linda Järnek och Marika Lindgren Åsbrink för dagens panel. Nästa vecka, nya essäer och analyser på Kvartal och ny fredagsintervju och ny veckopanel. Tack för att ni följer och stöder Kvartal.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang,
för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.